Vi ska fortsätta nu med nådegåvor och kallelser. Och vi börjar förstå att nådegåvan är inte någon sorts fritt flygande egenskap som dansar på en plötsligt helt oberoende av min livssituation och livsinriktning, utan det här med nådegåva och kallelse hör ihop. Och det hör ihop på ett sådant sätt att jag utifrån allt detta Guds handlande finner min plats i Kristus kroppen. Gåvan är det växande provisoriet. Och kallelsen är alltid den växande kallelse. Vi ska se en liten aning på det där. Vi ska titta hur Paulus säger i Romarbrevets första kapitel. Paulus, han presenterar sig själv precis i de första två verserna, eller första versen bara. Romarbrevet 1:1. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium. Det första som händer med dig och mig, det är att vi får så att säga en kallelse att gå in i Guds rike. Och den första kallelsen, den har vi alla gemensamt. Nämligen kallelsen att uppbygga Kristi kropp. Kallelsen att bli Kristi Jesu tjänare. Det är så enkelt och så självklart så det slinker man förbi många gånger. Kallelse, tänker man, ja, är jag apostel eller är jag profet eller är jag evangelist eller vad är jag egentligen? Ja, innan du finner det som är din speciella kallelse så är det väldigt bra att du har kommit in i din allmänna kallelse. Den som är lika för oss alla. Att uppbygga Kristi kropp. Och utifrån den så börjar Herren sedan leda dig in i det som är ditt speciella. Och det är då det blir sunt alltihopa. Medan jag har avskräckande erfarenheter av alla sorters ensamjagande vargar. Kanske många gånger med stora nådegåvor och god andlig utrustning. Men som aldrig kan finna sig till rätta på en enda plats. Därför att det alltid blir samarbetssvårigheter. Det brukar vara såna här figurer som till sist får världsvida planer och flacka från det ena landet till det andra, lämnande bränd mark efter sig. Och jag har träffat många sådana. Därför att de har försökt gå in i en speciell kallelse innan de gick in i sin allmänna kallelse. Så att kallelsen är växande och nådegåvan är växande. Och det är väldigt skönt. Det är väldigt vilsamt att det är så här. Man behöver inte leva upp till mer än man har fått. Inte i något ögonblick. Det är inte tro att göra sig till mer än vad man i just för ögonblicket är. Utan det är kötslighet. Att däremot i varje ögonblick våga se vad man är. Det är tro. Det är också ett vågande. Det här med att ta emot en kallelse, det kan ju gå till på lika många sätt som det finns personer. Och vi kan ju tänka på hur det var för Paulus när han gick på vägen till Damaskus. Där blir det väldigt plötsligt. Och här liksom förespeglas allt i en enda process. Omvändelsen. Men också genom en uppenbarelse till Ananias, det som skulle bli Paulus speciella kallelse så småningom. Vi kan se Apostlagärningarna 9 och verserna 15 och 16. För Ananias, han tyckte inte riktigt om Paulus, eller Saulus. Och han tyckte att det lät lite riskabelt att gå dit och lägga händerna på honom. Så han protesterar lite grann, men Herren lugnar ner honom och så säger han så här: gå Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Hans kallelse, den var klar. Det tog många, många år innan han kom ut i denna speciella kallelse. Först långt senare i Antiochia så kommer Herrens ande och säger: avskilj Saulus och Barnabas för det verk jag har kallat dem till. Vi kan tänka på hur det var för profeten Jesaja. Han fick en alldeles speciell kallelse. Och det är ganska lustigt med det. Den står beskriven i det 6:e kapitlet av Jesaja bok. Och Gud, han kallar Jesaja till att gå ut och profetera. Och Jesaja hade redan profeterat. Han hade redan fungerat som profet och som Herrens tjänare. Han hade redan vandrat med Herren länge. Och så att säga redan fått utöva den gåva och den tjänst som Herren nu på ett djupare sätt kallar honom in i. Men när Herren kallar Jesaja här i 6:e kapitlet så säger han egentligen inte till Jesaja: nu käre Jesaja ska du få lov att bli profet. Utan han har en ytterligare kallelse. Jesaja har redan fungerat som profet, men Herren återkommer och så att säga specialiserar för Jesajas kallelse vidare på ett mycket märkligt sätt. Vi slår upp 6:e kapitlet och börjar läsa i 8:e versen. Och jag hörde Herren tala och han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå och säg till detta folk: hör alltjämt men förstå inget, se alltjämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Gud skickar ut Jesaja. Inte bara för att profetera i största allmänhet utan för att framsäga profetior med en sådan lyskraft att de ska förblinda folket. Därför att folket har så länge levat i synd och avgudadyrkan att Guds dom är i annalkande. Och Gud utgjuter här, vi har talat om det tidigare, Gud utgjuter sömnaktighetens ande, förblindelsen över folket. Han prisger folket åt dess synd. Så det var en mycket speciell profetisk tjänst som Jesaja fick. Och det märkliga med hans tjänst är ju att ingenstädes i Gamla testamentet finner man en sån vishet och en sån insikt som i Jesajas profetior. Gud förblindar inte människan genom att knäppa av ljuset utan genom att knäppa på. Jesaja hade redan fungerat i en profettjänst. Men nu får han en alldeles speciell profettjänst. Och vi ser återigen detta med en växande tjänst. Herren har alltihopa klart ifrån början, men han kan kalla och han kan kalla på nytt. Och huvudsaken för oss är att vi är trogna mot det vi vet idag. Det är det viktiga. Det är det väsentliga. En kallelse kan komma till oss på många sätt. När det gällde Paulus och när det gällde Jesaja här så fick de båda en uppenbarelse. En syn, en vision. Åtföljt av stora förändringar säkert i deras inre. Nu är det inte så för oss alla. Utan ibland kan det gå långt mycket omärkligare fram. Gud är inte beroende av de stora manifestationerna. Ibland är det så här att vi kommer in i det som är vår kallelse och vår tjänst genom att någon profeterar över oss. Vi ska titta lite grann i Romarbrevet 1:11. Hur Paulus skriver till församlingen i Rom. Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta, säger Paulus. Jag menar, så tror den gamla översättningen meddela eder någon nådegåva. Det är lite svårt att se den grekiska texten exakt vad Paulus menar. Om han menar att han ska utrusta församlingen med nådegåvor eller om han ska betjäna församlingen med de gåvor som han har. Men i vilket fall så betonas det om Timoteus att den nådegåva, vad det nu var, som fanns i honom, den hade tillkommit så att säga på profetisk väg. Inte tillkommit, men upptäckts så att säga på profetisk väg. Vi slår upp i första Timoteusbrevet 4:14. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd la sina händer på dig. I det sammanhanget vill jag få säga ett maningens och ett varningens ord. Det här är ett väldigt bekvämt sätt att upptäcka en nådegåva. Och jag har den erfarenheten att många brukar hålla sig i närheten av andefyllda gubbar i förhoppning om att det ska ramla en nådegåva över dem på det här sättet. Andefyllda gummor med kanske. Och Gud låter ibland så ske. Elia kallade Elisa till att bli profet, för att nu ta ett exempel. Men liksom all vandring i anden så handlar det om vad den helige ande bekräftar i ditt eget inre. Jag vågar säga så här, att om jag hade tagit emot alla kallelser som olika gubbar har känt över mitt liv, så skulle jag varit på sådär en 5-6 olika platser på jordklotet i det här laget. Och jag sitter där jag sitter därför att jag har valt ut det som anden i mitt eget inre har bekräftat för mig. Det är väldigt lätt gjort att vi tillmäter en sån här profetisk uppenbarelse allt för stor kraft. Och när jag nu har börjat till exempel den här lektionen med att tala lite grann om att vi ska sätta upp en själavårdsgrupp, att jag har varit i förbön, att jag har känt ungefär vilka jag skulle tala med av er, så kan det mycket väl hända att jag har huggit i sten. Jag kommer att prata med er som jag sa. Men det kan hända att du känner i ditt inre att nej, det här är fel. Och då är det det som gäller, inte det jag säger. Därför att jag är inte expert på någon annans liv, utan det är du som är det. Du är alltid expert på ditt eget liv i den heliga ande. Och det måste vara så. Låt aldrig truga in dig i någon kallelse, någon tjänst eller några gåvor som inte anden i ditt inre bekräftar. Därför att när anden bekräftar, då får du tro. Annars går du ut i någonting som du egentligen inte har tro för. Och det kommer inte att fungera. För de flesta fungerar det inte vare sig genom stora uppenbarelser eller profetiska tillsägelser, utan det är någonting som mognar fram i ens inre. Låt oss ta det som det ordinarie. Vi kan inte säga vad som är normalt, därför att allt är normalt. Men det vanligaste tror jag trots allt är det att det är någonting som mognar fram i ens inre. Och då måste vi ha lite förståelse för hur den mognadsprocessen går till. Och hur man den vägen kommer in i en tjänst och en därtill hörande utrustning. Och det första vi ska notera då är det här, att Gud är en Gud som aldrig tvingar. Det har ni hört många gånger förut. Ja. Men vad det sitter djupt i oss det här, att vi tror att han är en Gud som tvingar. För man tänker alltid så här, jaha, nu drar det ihop sig till kallelser här. Då kommer naturligtvis Gud att hitta på någonting som jag inte har lust till. Han kommer säkert att tvinga mig till det eller begära detta av mig. Låt mig ta ett exempel. Jag avskyr att resa. Det låter lite knasigt, men ja, det är så. Jag är en sån där huskatt. Och länge gick jag omkring och tänkte det att ja, om jag släpper loss Gud i mitt liv så önskar han säkert att jag ska resa. Han kommer säkert att önska att jag ska bli missionär någonstans i något avlägset land och bo ute i bussen i någon sorts primitiv hydda av någon slag och ja. Naturligtvis är det inte så. Utan så småningom gick det upp för mig när jag såg mig runt omkring på vänner och bekanta att det fanns ju massor av människor som älskade att bo i bussen. I primitiva hyddor och husvagnar och så här, va? Och äta på papptallrikar och sånt. Och långsamt gick det upp för mig att den sortens uppgifter hade Gud reserverat för de där figurerna. Och detta att jag trodde att Gud hela tiden skulle försöka pressa in mig i någonting som var mig motbjudande. När det fanns så många som för vilka detta var höjden av lycka. Så förstod jag att jag hade förstått det här fel. Jag hade inte känt Gud. Utan på något sätt så använder sig Gud av det som är vår glädje och vår lust. Vi måste ha förtroende för Gud att han faktiskt gör på det sättet. Och jag kan vittna om det ifrån mitt eget liv. När jag började läsa medicin 1958, då var jag ateist. Men jag hade en enda tanke i skallen, och det var det att jag skulle bli psykiater. För jag har alltid varit så fascinerad av det här med människors bundenhet och människors inre problem. 1964 gick jag kurs i psykiatri, och det var det värsta jag varit med om. Och jag förstod då inte varför jag var så förskräckligt deprimerad. Och så kände mig så fruktansvärt obehaglig till mods. Först långt senare förstod jag att människornas bundenhet handlade om att andemakter utövade ett betryck i deras liv. Då först förstod jag vad det handlade om. Då först förstod jag också efter vilka vägar Herren ville lösa människors problem. Då hade jag ju hunnit både bli kristen och andefylld. Och då tog Herren tag i mitt urgamla intresse för människors svårigheter och ledde mig in i den tjänst som idag är min. Han önskade inte att jag skulle bli missionär i Albanien. Vilket jag var rädd för. Smuggla biblar under livsfara, instoppade i stolarna på bilar och sånt här. Utan istället så har Gud gjort det så i min familj. Marianne, hon älskar att resa och bo i husvagn, alla möjliga primitiva förhållanden, och sitta på en grästuva i diket och äta och sånt här. Käka korv med fingrarna, det tycker hon är underbart. Och hon svarar för familjens resebyrå, så att säga. Det är hon som åker med sånt här. Och jag är hemma och sköter mitt under mera städade förhållanden. Vi måste ha klart för oss, Herren utväljer det som är vår glädje och vår lust. Då infinner sig i den normala kristne en väldig rädsla. Ja, men det är ju mitt kötsliga begär det här. Och det vill ju Gud döda. Det kan ju aldrig vara bra. Att jag har lust med någonting, att det är någonting jag tycker skulle vara skojigt att få göra. Utan Gud är ju ute efter att krossa sönder mig så att jag måste ju falla i marken och dö här. Och då måste vi förstå hur det här med förkrosselsen opererar i förhållande till vår tjänst och våra gåvor. Därför är det helt sant att om inte förkrosselsen får prägla vår tjänst så blir det snett. Men vi måste förstå hur den ska göra det. Och det är inte på detta viset att Gud vill jaga iväg dig i någonting som du avskyr bara därför att nu ska du malas sönder och samman. Utan det är så här att Gud, han har skapat dig och han har försett dig med en rad naturliga gåvor. Och de gåvorna önskar han ta i sin tjänst, förstås. Han önskar inte att den som har tummen mitt i handen ska bli begåvad med allehanda slöjdskicklighet, som det står om en kille i Gamla testamentet som skulle vara med och göra tabernaklet. Han fick nådegåvan att göra vackra krumelurer i trä. Utan det är så att Herren ser, han vet vad du har för gåvor och talanger och böjelser, så att säga, i det naturliga. Och detta är någonting som Gud har gett dig och som han är intresserad av att ta vara på. Och din kallelse och din tjänst måste stämma överens med din naturliga människa. Annars är det något tokigt någonstans. Och mycket av det som finns i din naturliga människa kan Gud ta fram och öva upp, så att säga, inom ramen för det naturliga, långt innan du blir satt i en tjänst. Idag sitter jag här som bibellärare, men Herren förberedde denna tjänst i mitt liv genom att han lät mig vara universitetslärare under hela 60-talet. Med svett och möda, blod, svett och tårar, vågar jag säga, fick jag lära mig att undervisa, att presentera ett stoff på begripligt sätt. Jag kan berätta för er att första gången jag skulle föreläsa för en skara på 85 studenter, så satt en kille längst bak på bakersta bänken och öppnade Handelstidningen. Var på den tiden Handelstidningen var en daglig tidning. Han vecklade ut den så här och höll upp den som ett stort segel framför sig, bara för att demonstrera sitt utomordentliga förakt över min dåliga föreläsning. Och jag kände svetten rinna som en rännil ut efter ryggen på mig. Jag har aldrig varit med om någonting så pinsamt i hela mitt liv. Och det var en dålig föreläsning, det är bara att konstatera. Han hade rätt, killen. Jag kunde inte ryta till och säga att han skulle lägga ner tidningen. Jag kunde inte med, för jag förstod precis vad han menade. Och utifrån den förödmjukelsen fick jag lära mig att undervisa. Det var jobbigt, men det var en Herrens förberedelse för den tjänst jag står i idag. Herren kan använda våra naturliga gåvor. Han kan utveckla dem i det naturliga. Ibland när vi ser på det här med nådegåvor och kallelse och tjänst, så blir vi så fruktansvärt andliga. Vi ser helt och hållet bort ifrån den naturliga människans egenskaper och allt det här. Likaväl som man kan köra ner i det andra diket och liksom bygga upp hela församlingens verksamheter på naturliga talanger och naturliga utbildningar. Att den här killen, han är psykolog, så han ska ta hand om själavården. Det är kanske inte alls säkert att han är lämpad till det. Han kanske inte duger till att vara psykolog heller. Även om han är legitimerad. Man måste ju se på allt här i världen. Men istället måste vi förstå att det här med förkrosselsen, det kommer in, så att säga, på ett annat plan. För det handlar inte om vilken utrustning du har i det naturliga, utan det handlar om vad du själv vill göra med den utrustning du har. Vad du vill att den ska användas till. Vem är det som ska ha kontrollen över den utrustning du har i din naturliga människa? Vem är det som ska råda i ditt liv? Om vi tar ett enda enkelt exempel. Vi antar att du är intelligent. Och du har genomgått hela den standardiserade skolkvarnen, och med tiden har du fått klart för dig att du är intelligent. Och du är naturligtvis en ödmjuk människa, så du säger inte högt, men du vet väl med dig att du är intelligent, och du har din identitet i att vara intelligent. Och då är det ju väldigt skönt att liksom kunna snobba på ett fint sätt med den där intelligensen ibland, för då blir man ju alltid beundrad och hedrad och ärad och så vidare. Då är det du som använder dina naturliga anlag för att på något sätt kassera hem en vinst åt dig själv. Denna tendens måste krossas i ditt liv. Därför du kan inte tjäna Herren och kamma in vinst för egen räkning. Du kan inte se på de naturliga anlag som Herren har gett dig och leva i en sorts förvissning om att ja, om inte Gud ställer upp så har jag ju i alla fall min intelligens. Så jag kan viva på ganska bra här utan att det märks att Herren har lämnat mig åt sidan. Utan på något sätt måste din intelligens vara underordnad Gud. Det är inte fel att vara intelligent. Men på något sätt är det fel när det blir intellektualism av alltihopa. En sorts hjärnsport. Vilket det kan bli ibland. Och vi fostras ju i vår kulturkrets väldigt hårt in i det här. Att få fyror och femmor och starka femmor och svaga femmor och lite så här femmor och sånt. Så att istället är det kanske så att Herren vill få dig i sin hand på ett nytt sätt. Och då blir plötsligt ditt naturliga anlag kanske utgångspunkten för en vishetens nådegåva. Och då måste Herren liksom lära dig att det som är människors vishet, det är Guds dårskap. Och Guds vishet är människors dårskap. Han måste börja lära dig att tänka tvärtom. Men ändå kanske det är så att det är inte ur vägen att du har den där intelligensen när Herren vill ge dig en vishetens nådegåva. Vad är det som händer? Ja, han på något sätt förkrossar din lust i att vandra på egna vägar. Att se gåvan som din egendom. Som på något sätt förhärligar dig. I dina egna ögon eller i människors ögon. Utan du blir frikopplad ifrån allt det här. Och så kan Herren börja att använda det här för sina syften och till sitt förhärligande. Och då inträffar det märkliga. Att gränsen mellan det naturliga och det övernaturliga suddas ut. Till en början kanske ganska omärkligt. Så småningom mer och mer. Och människor säger säger inte längre då om dig att det var en klurig och intelligent gubbe det där. Utan de säger istället att det här är en människa som känner Gud. Det här är en människa som lever tillsammans med Gud och som förstår Guds tankar. Ja, då är det Gud som får äran. Ändå finns det i det här en ingrediens av det som Gud har lagt ner i det naturliga för dig. Förstår ni det här? Och det är så viktigt att vi får börja för det första att bejaka vad det är som är vår längtan och vår lust. Och att vi får bejaka det som är vår naturliga utrustning. Och sen så får vi också bejaka att allt det här måste passera korset. Inte en gång utan många gånger. Och då måste vi bara ha en viss förståelse för också hur det går till. Och för att illustrera det här så ska jag berätta sagan om Oskar och Berit. Det var en gång en man som hette Oskar och han var mycket lyckligt gift. Hans hustru hette Berit. De hade två små barn Och Oskar, han bodde i ett litet samhälle i Småland, säger vi. Och han hade där en bilverkstad. Och i den bilverkstaden hade han tre gubbar anställda. En av de gubbarna hette Nisse. Nu var det så att Nisse var en person med problem. Och ibland så låg Nisse inne på sjukhus för depressioner. Och ibland så var han tillbaka och jobbade. Så hände det sig en dag att Nisse kom tillbaka till arbete efter att ha varit deprimerad en längre tid. Och Oskar, han kände, jag vill hjälpa Nisse. Han är så ensam och han har det så svårt. Så han sa till Nisse, hör du, skulle inte du vilja komma hem till oss och dricka kaffe en dag? Inom sig själv tänkte han, jag har ju hört så många predikningar i kyrkan här hemma om att man ska öppna sitt vardagsrum för en ensam. Sådana predikningar har ni säkert också hört. Ja. Så han tänkte, då gör jag det. Och nu bjuder jag hem Nisse på en kopp kaffe. Och Nisse, han kom och först så flöt samtalet lite trögt. Men så småningom så börjar Oskar lite försiktigt och fråga hur han har det egentligen. Och man börjar tala lite grann om hans sjukhusvistelser och depressioner och så här. Och i Nisses liv är det så här att det är många människor som har förnedrat honom. Han kände sig aldrig välkommen till denna jorden. Och hans föräldrar sa det rent ut, du var ett misstag. Vi hade helst inte sett att du hade kommit. Och Nisse, han lever i en stor bitterhet och en stor besvikelse. Han har många anklagelser emot allt och alla. Och man dricker kaffe, man dricker påtår, man dricker tretår och lyssnar till alla anklagelserna. Och så småningom, sent på kvällen, så bryter Nisse upp och går hem. Och Oskar och Berit, de är lyckliga och glada, för de säger så här, ja, nu har Nisse fått prata av sig. En tid senare bjuder man hem Nisse igen. Och då finner man till sin förvåning att han hade visst inte pratat färdigt. För han drar alltihopa en gång till. Och det är lika bittert den här gången. Och det är... De tänker det att ja, får han bara prata färdigt så ska det nog ordna sig. Så småningom så kommer Nisse på allt tätare besök. Och samtalet är det givna. Alla kan det vid det här laget. Både den som pratar och de som lyssnar. Och rollfördelningen är given vem som pratar och vem som lyssnar. Och Oskar och Berit, de börjar känna det så här att ja, det här stämmer visst inte riktigt. Det är någonting som är fel någonstans. För de trodde att hans ångest och depression skulle minska av att han fick prata av sig. Istället verkade det som den hela tiden steg. Så småningom börjar Nisse säga det att ja, jag har så svårt att vara ensam hemma. Jag får sån ångest på nätterna. Ja, men det fixar vi. Du förstår, den här soffan här, det är en sån här utdragssoffa. Den går att bädda. Och så bäddar man ner Nisse i utdragssoffan. Så småningom flyttar Nisse hem till Oskar och Berit och bor i utdragssoffan. Och han bara pratar och pratar och ångesten bara stiger och stiger och så småningom blir han sjukskriven. Berit, hon är en sån här gammaldags hemmafru. Hon har två små barn. Så hon går där och sköter de små barnen och lyssnar dagen i ända och snart även natten i ända till Nisses litania. Och nu har man för länge sedan övergivit tanken på att det skulle ligga något egenvärde i att prata av sig. Utan nu så dignar man under den här situationen. Veckorna går och månaderna går och det blir bara värre och värre. Nisse lägger så beslag på Berits tid och intresse att ungarna kommer helt i bakgrunden och de blir kinkiga och besvärliga. Oskar och Berit börjar få svårigheter själva med nattsömnen. Och de börjar bli misslynta och när de äntligen har fått Nisse i säng och gått in i sin egen sängkammare så händer det att de småskäller och grälar på varandra innan de släcker ljuset och somnar. De trodde att det som var ljus i deras liv skulle ta över i Nisses liv, men det som var mörker i hans liv tog över hos dem istället. Så småningom börjar Nisse göra närmanden till Berit. Hon försöker se bort ifrån dem i början, men så småningom blir de allt tydligare och tydligare. Det går dessvärre inte att prata bort vad det är som håller på att ske. Och en vacker dag så talar hon med Oskar i sin förtvivlan. Och då ilsknar Oskar till och kör ut honom. Och sen blir det ju pinsamt på bilverkstaden förstås. Nissan säger upp sig. Det är ett litet samhälle det här. Ganska snart får Oskar och Berit höra på omvägar vad Nisse går och säger om dem ute på byn. Och de genomgår en lång kris efteråt, fylld av obehag och skuldkänslor och irritation och leda och vånda och allt möjligt sånt här. Man försöker glömma av det hela och man försöker prata sig fri från det hela omväxlande och man vet inte hur man ska hantera denna katastrofalt obehagliga upplevelse. Men så småningom lugnar det hela ner sig och Oskar och Berit säger vi ska aldrig göra om det här. Det var första och sista gången vi engagerar oss i en lidande människas lidande. Och där tror jag att de tar miste. För jag tror det är så här att just de ska gå till Herren med en alldeles speciell fråga, nämligen denna: Herre, det är väl antagligen detta du vill kalla mig till. Därför att när Herren kallar dig in i en tjänst så låter han dig ofta börja med misslyckanden. Han kallar dig inte in i någonting som a priori, alltså från början, känns motbjudande och obehagligt för dig. Och det var inte heller så för Oskar och Berit. De hade en äkta medkänsla med Nisse. Men Gud vill få ta tag i din tjänst från början och låta dig misslyckas. Därför att då kommer det hela på rätt köl. Det är då som du så att säga blir beroende av Gud på allvar och från början. För när vi nu tar våra vänner Oskar och Berit här och antar att de kommer i en situation där de ändå får klart för sig att det är Herrens vilja för deras liv det här, då kommer de på knä inför Gud på ett helt annat sätt än om Gud skulle börja bygga upp dem med framgångar ifrån början. De har den naturliga utrustningen, från början också den naturliga lusten att syssla med det här. Men misslyckandet fyller sin plats i det hela genom att föra dem in i ett bönearbete. Ni ska vara ivriga att undfå nådegåvor, säger Paulus. Och detta ordet ivrig, det är en eftertraktan av så oerhört laddad natur. Det är någonting nästan liv och död över det hela. Och det kan det bara bli om Herren får låta oss börja med ett misslyckande. Jag säger inte att det alltid måste vara så här. Gör inga fyrkantiga regler av det här. Gör inga paragrafer. Men jag vill få låta den här bilden lysa fram. Att många människor har en naturlig glädje i vissa tjänster. Och då får man börja med att vara lite grann försiktig och tänka efter, vad är det här för en glädje? Vill jag ha den här tjänsten bara för att bli berömd? Men när du finner att nej, jag vill få göra detta, så att säga för den goda sakens skull, även om jag själv aldrig någonsin blir uppmärksammad. Jag vill få göra detta därför att det jag känner att det här vore en rolig uppgift. Då är det många som tänker att ja, det där har ju inget med Guds rike att göra, utan det är ju bara köttet. Men så går man ändå igång lite försiktigt. Och så kommer det ett misslyckande eller två. Och så tänker man, ja, det var det jag trodde. Det var det jag trodde. Det var bara köttet. Och det syns bäst på att det här inte gick vägen. Istället var det så att Herren mycket väl ville bekänna sig till den glädjen och den lusten i tjänandet. Men för att du skulle komma på knä och verkligen söka Guds kraft och Guds vishet och Guds ledning, så att det blir han som får äran i ditt innersta. För det är det frågan om. Får han äran i ditt innersta eller får han det inte? Du kan aldrig gardera dig för att han inte får äran av alla människor som står runt omkring dig. Men frågan är, får han äran i ditt innersta eller får han det inte? Och det är det som är så viktigt. För att din tjänst hela tiden ska behållas sund. Och därför kommer din växande kallelse och din växande nådegåva att vara en sorts vågrörelse mellan misslyckanden och framgångar. Och båda har sin givna plats. Framgången är ju det syftar till. Det är resultatet, det är frukten av din tjänst. Den vill både Herren och du. Och Herren unnar dig all uppmuntran till att gå vidare. Men gång efter annan kommer du in i trånga passager. Gång efter annan känns det som att nu är det stopp här. Och då är det så att det är något nytt som ska förlösas i ditt liv. Det är förlossningsverkar bokstavligt talat. Då Herren på nytt måste ha ner dig på knä. Då Herren på nytt måste få dig att känna din litenhet i de här sammanhangen. Och på nytt ropa till Gud. Kanske efter den nådegåva som du redan vet att du har. Ropa som om du inte hade den. Därför att det är på det sättet som Gud förnyar sitt liv, sin gåva, sin tjänst och sitt eget väsen i ditt innersta. Det är på det sättet det växer. Jag kan säga av egen mångfaldig erfarenhet att jag inte lärt mig tillnärmelsevis så mycket på mina framgångar som på mina misslyckanden. Och även om det är så att vi i oss själva skulle önska ups and ups and ups, för att tala engelska, så är det här med ups and downs, det är mer av Guds pedagogik, därför att det formar vårt innersta och gör oss mottagliga på ett annat sätt.